Hej och välkomna till avsnitt 2 av krimkalenderns påskkrim 2023.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är alltså avsnitt 2 som sagt av 4 som Jenny berättar om ett enda fall.
Jajamensan. Och vi är ju riktiga true crime-nördar som kommer att göra djupdyk ner i varje fall. Och det blir ju verkligen ett djupdyk nu med tanke på att det är 4 avsnitt om
precis.
Samma.
Precis. Och in på Instagram med er för att se bilder av påskens fall och alla andra fall. För där lägger vi ju faktiskt upp då liksom avsnitt för avsnitt. Så att det är också lätt att typ scrolla tillbaka om man lyssnar på ett gammalt avsnitt.
Precis. Mm. Och vi har en Patreon-sida där ni jättegärna får stötta oss. Och när ni gör det så får ni också ett avsnitt per månad i bonus.
Precis.
Som ett litet tack.
Mm. Tack snälla alla patrons.
Ja.
Men nu så. Vi kör väl avsnitt 2?
Det gör vi. Kommer du ihåg vad som hände igår?
Ja, nej men vi fick ju höra om ganska mycket och det var jätteintressant. Dels så, vi befinner oss 1972 och Jeanette de Palma heter hon det.
Yep.
Hon har precis fyllt Sweet 16, 16 år. Och hennes familj ses lite som både högt och lågt.
Ja.
De bor i ett ganska fin förort utanför Springfield.
Mm.
Som är nära naturen och i ett jättestort hus. Så de verkar ju förmögna men de kallas också udda. Och även Jeanette har lite blandade liksom, åsikter, berättade om sig. Det går både rykten om att hon är, alltså hennes Sweet 16, hennes fest var ju väldigt liksom, ordnad och tillrättalagd.
Mm.
Men å andra sidan så är det folk som bara, hon är ju verkligen inte söta flickan. Utan så. Men på slutet så lämnade du oss med en liten cliffhanger. Där det var liksom att hon åkte hemifrån, berättade, hon sa att hon skulle, vad var hon sa att hon skulle?
Hon skulle åka tåg till en kompis.
Hon skulle åka tåg till en kompis, men hon försvann.
Ja.
Ja, och exakt varför och om hon var gärningsperson eller offer eller vad hon nu är, det har vi inte fått reda på än.
Nej.
Förhoppningsvis så får vi reda på mer snart.
Kanske det. Ska jag köra på? Jeanette hade som sagt öppnat dörren, ropat ett hej då in till dem i familjen som var hemma och sen gått ut.
Men får jag fråga?
Ja.
Hon ska åka tåg till någon.
Mm.
För jag tänker så här, vi befinner oss i Stockholm just nu.
Ja.
Om någon säger så här, men hej då, vi ses, jag ska åka till Upplands Väsby.
Mm.
Då är det en sak.
Ja.
Okej, vi ses ikväll. Men om någon bara, hej då, jag åker till Göteborg.
Mm.
Då är det en lite längre resa. Ja. Vet vi vad hon säger?
Hon skulle komma hem på kvällen.
Ja, hon skulle komma hem på
men
kvällen.
Men däremot sa hon inte till vilken kompis. Hon sa inte vart någonstans.
Nej, men du förstår ändå min det är liksom, man kan åka tåg och det kan betyda två olika saker.
Ja, och det här kan ju inte varit något långt.
Nej.
Kanske Upplands Väsby eller liknande. Kvällen kom och Jeanettes föräldrar väntade. Var var Jeanette? Tiden för middag kom och gick. När det var dags att sova var de jätteoroliga. Det här var inte likt Jeanette. Någonting måste ha hänt. Förhoppningsvis hade Jeanette bara missat tåget. Men då borde ju någon ha hört av sig. De fortsatte att vänta.
Men det är ju inte heller säkert. För jag minns ju också hur det var innan man hade mobiltelefon.
Mm.
Nu vet jag inte hur många lyssnare som kommer känna igen det här. Men det var jätteofta att man skulle träffas på centralen.
Mm.
Och då skulle man träffas under spottkoppen. Och då satt man ju där. Och bara, nej, men de kanske har missat ett pendeltåg. Ja. För jag bodde på pendeltågslinjen när jag växte upp. Och då väntar man en halvtimme tills nästa pendeltåg kom. Och på sin höjd så hade man typ ett sånt här kort som man kunde ringa.
Just
jag minns att jag, att jag ringde hem till folk och fick prata med deras mamma. Så här, hej, har Maja åkt hemifrån?
Ja.
Vi skulle träffas. Bara, hon var lite sen, hon kanske missade. Ah, okay.
Ja. Och telefonautomater. Och,
ja.
Ja. Det var mycket väntande på den tiden, kommer jag ihåg.
Mycket.
Ja. Men Jeanette var i alla fall väldigt sen. Och Jeanettes föräldrar visste inte riktigt som sagt vilken kompis hon skulle till. De hade liksom inte tänkt tanken att det skulle behövas.
Nej.
För hon hade alltid skött sig och hon var ändå 16 år gammal. Så de kunde alltså inte ringa till kompisen och fråga.
Nej. Och hon hade säkert gjort sådana här utflykter förut.
Precis.
Så då blir det bara så här, ja, idag igen.
Ja. Jeanettes mamma Florence ringde polisen i Springfield och anmälde henne försvunnen morgonen därpå. Polisen meddelade henne som så ofta när man lyssnar på berättelser om försvunna personer i USA att det inte gick att anmäla någon försvunnen innan 24 timmar hade gått. Polisen visste så väl att det med största sannolikhet handlade om en tonårstjej som hade bestämt sig för att trotsa sina föräldrar och gå på fest eller tillbringa natten med sin pojkvän. I värsta fall hade hon rymt och skulle vara borta i några dagar eller så. Det var 99% säkert att Jeanette hade försvunnit av egen fri vilja. Var alltså polisen som sa. De kunde inte slösa polisens resurser varje gång en förälder ringde och sa att deras nästan vuxna barn hade försvunnit.
Och där vet jag, jag har hört talas om ett fall, och det är säkert kanske hänt fler gånger, att det är någon som har väntat 24 timmar med att höra av sig, för att så här, ja, men det vet man ju att man inte får, eller att man inte kan anmäla, att man inte tar emot typ en anmälan. Men då var det en myt.
Ja.
Och då kan jag tänka mig att sånt har dels förändrats över tid, men att det inte gäller i alla delstater och allt möjligt. Men där uppenbarligen så var det så då i alla fall. Liksom.
Men det verkar vara en spridd, för det, man hör det väldigt ofta.
Man hör det väldigt ofta, men så hör man också att, ja, men som sagt, att det är de som, du vet, för att det, nu minns jag ingenting annat om fallet än just den biten.
Nej.
Men då blev det tvärtom, att polisen tyckte att det var väldigt skumt att de inte hade hört av sig tidigare, för att säga, jo, men det är klart att vi tar emot, det där är bara en myt. Det ändrades för länge sedan.
Ja, det är ju, jag kan, oavsett vilket, om det hade varit jag, då hade jag ju ringt efter en timme. Så det är ju lite konstigt ändå att vänta, kan jag tycka. Men å andra sidan, tänker de att de kommer ändå inte göra någonting, så att, dock, ja.
Man har inte lust att ringa och bli knäpp på näsan. Liksom. Nej.
Men de här 24 timmarna i alla fall hade nästan gått.
Mm, just det. Mm.
Och Florence var utom sig av oro.
Ja, för hon försvann ju faktiskt när hon gick hemifrån.
Ja, precis.
Just det.
Så hon insisterade. Klockan 10 på förmiddagen ringde hon igen och såg till att en anmälan registrerades. Men trots att anmälan var gjord så var polisens engagemang lågt. Jeanette skulle dyka upp tidsnog. Ganska snart faktiskt, sa polisen till Florence. Det var de säkra på. Ungdomar som rymde hemifrån brukade vara tillbaka inom ett par dagar. Florence försökte förklara att hon verkligen inte trodde att Jeanette hade rymt. Hon var nästan säker på det. Jeanette hade liksom ingen anledning att rymma. De hade inte varit osams eller någonting kvällen innan. De var nästan aldrig osams. Dessutom hade Jeanette inte tagit med sig någonting. Inga kläder eller något annat.
Just det,
det är ju lite märkligt.
Säger ju faktiskt något.
Ja, det enda hon hade med sig var kläderna på kroppen och en handväska.
Om hon inte hade planerat att rymma hemifrån.
Precis.
I och för sig.
Och dessutom så sa Jeanettes mamma Florence att hon hade verkligen ingen pojkvän att rymma till. När det kom ut i bostadsområdet Mountain View att Jeanette var försvunnen och att hon förmodligen var på rymmen, började tisslas och tasslas igen. Samma meningar upprepades gång på gång. Visst var familjen De Palma lite udda ändå. Man såg dem ju så sällan utomhus. De höll sig mest för sig själva. De var inte alls som de andra småstadsborna som vinkade glatt och småpratade lite med grannarna över de vita trästaketen. Nej, det var allt någonting annorlunda med familjen. Det var faktiskt inte konstigt att Jeanette hade rymt.
Alltså fy vad hemskt.
Ja.
Och så tänk om då har hänt henne någonting.
Ja.
Och så bara... De är ju udda, så det blir inte konstigt att hon har rymt hemifrån.
Nej.
Så hemskt.
Och jag tänkte att det låter som att de är väldigt, väldigt utsatta för skvaller. Men det är ju också för att någonting uppenbarligen har hänt i det här fallet, eftersom det är ett fall jag berättar om. Det kanske var lika mycket skvaller om typ nästan alla i stan.
Jo, men hon hade ju också en stora syster där. Som, alltså, då finns det helt plötsligt orsak att prata om familjen. Och då kan det ju också, alltså att det redan fanns en orsak innan det här att prata om familjen.
Det är ju avundsjukan mot deras boende kanske, eller någonting. Margaret Brandowski, lärare på den lokala katolska skolan där Jeanette gick. Hon sa om Jeanette att, ja, Jeanette var faktiskt lite speciell. Alltså, hon kände henne inte. Hon var inte hennes lärare i något ämne faktiskt. Men hon visste ju att Jeanette var lite vild.
Jaha.
Alla barnen i den familjen var vilda. Det hade man ju hört, sa Margaret. Kanske höll Jeanette på med droger. Margaret visste inte. Men vild var Jeanette, var hon säker på. Fast hon egentligen inte visste alls.
Mm.
Men säker var hon. Det var lite det snacket liksom som...
Vad upprörd man blir.
Ja. Det ryktades även att Jeanette inte alls varit på väg till en kompis. Och inte heller skulle hon ta tåget, som sagt. Nej, hon hade varit på väg till sin nya pojkvän, sades det. En pojkvän hennes föräldrar helt uppenbarligen inte kände till.
Mm.
Pojkvännen hette enligt vissa Tommy och bodde i en annan stad. Ingen visste vad Tommy hette i efternamn och ingen visste vilken stad.
Men det var ändå ett ganska specifikt rykte, tänker jag.
Ja.
För någonstans, jag kan köpa, alltså jag förstår både mamman som är så här, nej, hon har ingen pojkvän, jag vet.
Ja.
För det finns verkligen mödrar som har den liksom kollen eller relationen till sina döttrar, eller bara så här, hon har inte den tiden eller vad som helst.
Ja.
Men någonstans så kan jag också förstå, du vet, de som bara... Ja, fast det är inte första gången en 16-årig har liksom haft hemligheter på det sättet.
Nej.
Så att, du vet, båda de sidorna kan jag förstå. Men hela den här ryktespridningen känns ju helt absurd.
Ja, visst. Liksom. Absolut. Och om hon skulle, då skulle åka den här Tommy, så skulle hon inte åka tåg, utan ryktena var då att hon skulle ha liftat, vilket inte är särskilt ovanligt i USA.
Nej, just det. Eller på 70-talet.
Nej. För att lifta var synonymt med frihet, och för kvinnor var det ett tecken på den nya kvinnliga frigörelsen, där kvinnor kunde och fick göra samma sak som män. I alla fall i teorin, resan mot jämställdhet hade knappt börjat. Men engagemanget för kvinnlig frigörelse var stort, och lyftande var både praktiskt och billigt. Även män lyftade naturligtvis i ännu större utsträckning än kvinnor. Männen stod för ungefär 75% av lyftandet vid den tiden. Men att lyfta innebar ofta större risker för kvinnor än för män. Risker som många ungdomar blundade för, trots att alla egentligen visste att lyftande kunde vara farligt om man hoppade in i fel bil. Så många amerikanska delstater instiftade lagar mot lyftande under 1960- och 70-talen. Vissa delstater valde att lagstifta mot att stå vid sidan av vägen, eller liksom sidan av motorvägen. Inte mot själva lyften, utan att stå på vägen.
Just det. Det är ju för sig säkerhetsrisk, tänker jag.
Jo,
ja.
För då fick de in både själva lyftandet och att stå på vägen. Men förbuden tycktes inte ha någon större genomslagskraft. För självständighetsvinden blåste över USA, och självständighet innebar att bestämma själv. Man hade rätt att bedöma risker själv och att bestämma själv om det var vettigt att följa lagarna eller inte.
Fast jag tänker så här, alltså dels så kunde man ju stå vid vägkanten och lyfta ändå.
Ja.
Men det jag också tänker på är att så här, ja, men då hängde man kanske vid bensinstationer och liksom så hej, ska du vet, och raggade upp någon och få skjuts med på så vis kanske.
Ja.
Eller vad vet jag, det finns ju sätt att kringgå
det. Ja, absolut. För trots rapporter om våldtäkter, rån, försvinnanden och ibland mord, var det som att de unga lyftarna tänkte att det kommer inte hända mig.
Nej, just det.
Jag gjorde ett djupdyk då naturligtvis i det här också, för att dels för att jag tyckte att det var lite intressant, men också för att om det nu var så att hon hade lyftat, då kan ju någonting ha hänt där.
Just det.
Och då läste jag en siffra att i Kalifornien, där man lyftade mycket mer än på östkusten, för att i Kalifornien har tydligen jättedåliga liksom förbindelser.
Aha,
kommunala. 22% av alla våldtäkter på 70-talet hade med liksom lyftande att göra.
Det är sant!
Det är rätt mycket.
Ja.
Ja.
Nu är alltid statistik när det kommer till just sådana brott. Det är ju alltid svårtolkade. Liksom, men oavsett, var väldigt vanligt. Liksom.
Ja. Hur som helst. Dagarna gick och ryktet om Jeanettes försvinnande var på alla släppar. Roy Simpson, en kille som bodde i Mountain View samtidigt som familjen De Palma, har sagt flera år efteråt att även han trodde att Jeanette var vild. Och uttrycket vild, det används i alla källor hela tiden om Jeanette och hennes syskon. Och i den här Roys tappning innebar det att Jeanette var promiskuös. Hon sprang med killar helt enkelt. Fast han mindes förstås inte så väl, för han hade bara varit 11 år när Jeanette försvann. Kanske var det heller inte han som mindes Jeanette. Han var inte så säker. Kanske hade det varit hans föräldrar som hade berättat att Jeanette var en av de så kallade dåliga ungdomarna. Precis som så många andra som pratade om Jeanette och hennes försvinnande visste Roy mycket om Jeanette. Men egentligen visste han egentligen förmodligen ingenting.
Nej.
Oavsett vad alla andra sa så höll Jeanettes vänner inte med om att Jeanette var vild. Jeanette skulle aldrig bara sticka så där.
De som faktiskt
kände henne.
Ja, har någonting att säga. Liksom.
Visst, Jeanette hade rökt på då och då. Precis som alla andra. Och hon lyftade ibland, absolut. Och några gånger hade hon hånglat med en kille som hon var kär i hans bil. Hon lyssnade på rockmusik. Hon var alltså precis som ungefär alla tonåringar i den lilla staden år 1972. Om det här var kriterier för att klassa som en rymningsbenägen ungdom, då skulle snart stan vara tom på unga personer. Jeanette och hennes kompis Lisa brukade arbeta frivilligt i kyrkan med att dela ut flygblad. Jeanette och Lisa var lite som hippisar. Det var många som var det 1972. Och de var, som en källa kallade dem, Jesus-hippis. De var troende samtidigt som det inte betydde att de ville sluta vara just ungdomar.
Mm.
De som stod Jeanette närmast beskrev henne som lite socialt tillbakadragen. Tvärtom mot vad många som inte kände henne sa. Det var som att Jeanette kände att hon inte passade in, sa vännerna. Och hon ville så gärna passa in. Hon försökte närma sig tjejerna i det coola gänget, men ingen verkade bry sig om hennes försiktiga leende och försök att få vara med. Men det ledde också till att de nära vänner Jeanette hade, de var inte många, men de var verkligen riktiga vänner. De beskrev Jeanette som allvarlig på ytan, men varm och ärlig på insidan.
Och det där låter ju verkligen som typ motsatsen till de här andra ryktena om att hon skulle vara helt vild.
Ja,
liksom.
Eller hur?
Så försiktigt leende och timid, liksom.
Ja. Motsatsen till vad man ser framför sig när man hör ordet vild, tänker jag.
Ja, verkligen.
Idag kanske vi skulle sagt att Jeanette var en introvert person och en sån person som spred energi istället för att ta den.
Mm.
Eller någonting sånt, min personliga tolkning. Jeanette hade nästan alltid en hårborste i handen, berättade en annan vän. För modet på den tiden var att ha rakt blankt hår, gärna kammat i mittbena.
Ja.
Och hon avskydde verkligen det. Det var ju liksom hennes lockar, och var det fuktigt i luften så krullar upp sig jättemycket. Precis som tår som jag skulle vilja ha för övrigt. Men,
ja, det, jag tänkte just det. Så här. Men det är också just det, jag har ju aldrig behövt uppleva ett sånt problem.
Nej.
Det, så här, det spelar ingen roll vad det är för väder, mitt hår är alltid rakt.
Ja.
Så att man har ju heller inte fått uppleva kanske de negativa, utan man ser ju bara så här, åh vad fint med volym,
ja,
och
precis.
Lockar som svänger i vinden, för att här mitt hår är bara så här spikrakt.
Ja. Men ja. Man vill alltid ha det man inte vill ha, eller ofta
i
alla fall.
Mm.
Och den här hårborsten som Jeanette hade var nästan som hennes signum, som en accessoar som hon alltid hade i handen. Det och det här korset i kedjan runt halsen.
Just det.
De två sakerna hade hon alltid med sig. Många hade alltså saker att berätta om Jeanette. Men var var hon någonstans? Kanske hade hon tagit tåget till en kompis. Kanske hade det bara varit en vit lögn hon hade dragit för sin mamma, för att hennes mamma skulle ge henne tillåtelse att åka. Florens ångrade fruktansvärt att hon inte hade bett om kompisen och dennes föräldrars telefonnummer och adress. Det fanns de som sa att Jeanette senast setts på en fest hos en jämnårig tjej som hette Donna Bladis. Donna var egentligen ingen nära kompis till Jeanette, men det var nästan alltid folk hemma hos Donna. Ungdomar så att säga hängde ofta hemma hos henne. Sådana kompisar hade jag också, där ofta var folk liksom.
Ja.
Hade man inte att göra kunde man gå dit, för där fanns det alltid liksom. Och Donna verkar vara en sån person.
Återigen innan mobiltelefoner.
Precis.
Man bara, var är alla? Vi drar dit.
Ja.
Så är alla där.
Ja. Och att Jeanette varit förbi Donna var bara rykten. Men det var inte bara en person, utan det var rätt många som sa att hon faktiskt hade varit där. Men Donna själv och hennes familj sa att nej, det hade hon inte varit. I själva verket så hade Donna haft utegångsförbud.
Mm-hmm.
Prästen i Jeanettes församling, pastor Tate, intervjuades av en tidning. Eftersom Jeanette var volontär där ibland och gick runt och delade ut flygblad som reklam för kyrkan, så kände han henne i alla fall lite. Och han hade en annan teori. Jeanette hade inte rymt, i alla fall inte som en vanlig ungdom som är lite sur på sina föräldrar. Nej, han var säker på att Jeanette var inblandad i någonting som hade mer okult att göra.
Nej.
För hon hade drivit iväg från den kristna läran och trodde nu på häxtkraft. Det måste ju vara tillsammans med någonting sånt som hon försvann, sa pastor Tate.
Det måste ju faktiskt vara.
Ja, det verkar ju inte ha funnits någon som inte hade någon åsikt alls.
Ja, faktiskt.
Det verkar liksom, ja. Men trots alla rykten så gjordes det fortfarande inte så mycket från polisens sida. De verkade inte särskilt intresserade och dagarna gick. Så efter ett par veckor organiserade Florence och Salvatore ett eget eftersök där många i staden deltog. Men de hittade ingenting. Florence ena syster, Jeanettes moster, åkte in till New York för att leta.
Mm.
För att om det nu
var
så,
börjar man då liksom.
Ja, precis. Men tanken var väl att om det nu var så att de verkligen hade rymt, så kanske hon hade rymt dit för att dels för att storstaden lockade, men också för att dit kunde hon ju försvinna och verkligen försvinna. Mostern hittade i alla fall inte Jeanette i New York. Mm. Inte helt otippat. Det var ju som att leta efter en nål i en höstack ungefär.
Alltså bokstavligt talat.
Ja. Men jag menar, de var ju desperata. Polisen verkar inte gjort någonting och
Nej, varför gör de inte det? För nu har det ju gått de där 24 timmarna som de pratar om. Men även efter det så bara, nej.
Nej, hon har rymt, typ. Ja. Det gick en och en halv månad. Skolan hade börjat, semestrarna var slut. men ingenting hade gått tillbaka till det normala. Jeanette var fortfarande försvunnen och fler började tro att Jeanette inte hade försvunnit frivilligt trots allt. Ungdomar som rymde brukade dyka upp rätt snart igen. Den 19 september kom en hund springande ut ur skogen in till bostadskomplexet Balustrol Apartments. Hunden hade gjort ett fynd.
Det är det bostadsområdet samma där Jeanettes familj bodde?
Nej.
Eller?
Nej? Nej, det här är ett typ lägenhetskomplex.
Ja, i Springfield?
Rätt,
eller?
Ja, i Springfield. Ja. Mm. Rätt nära, men inte liksom precis intill. Mm. Ganska nära naturreservatet.
Mm.
Av oklar anledning var den här hunden ute på vift utan sin ägare. När hundens matte, Grace Treadstone, såg hunden genom fönstret sprang hon ut genom bakdörren. Vad var det hennes pälskling hade i munnen? Hunden sprang fram till gräsmattan utanför byggnaden och släppte ifrån sig det den hade i munnen på marken framför Grace. Grace skrek rakt ut.
Mm.
Det gick inte att missta sig på vad hon såg. Klockan var 11 på förmiddagen. Det var en kroppsdel. En förmultnad mänsklig högerarm med fingernaglar lackade med vitt nagellack.
Mm. Oh.
Chockad sprang Grace in och ringde närmaste polisstation.
Gjorde de någonting?
Vi får se. Ärendet ropades ut direkt i polisradion och den 44-årige polismannen Donald Schwartz svarade på anropet. Det var hans andra dag tillbaka på arbetet efter sommarsemestern och han hade hoppats på en lugn dag. Donald hade ett förflutet i det militära, men han var inte någon karriärist. Han älskade sitt jobb som patrullerande polis, trots att de flesta i hans ålder hade gått om honom i rank för länge sedan. Men Donald var glad och nöjd på den position han befann sig. Han älskade den nära och personliga kontakten med de boende i staden. Men just idag, som sagt, hade han önskat sig en lugn dag. Men det blev det inte. När Donald såg vad hunden hade spottat ut på gräsmattan förstod han att Grace inte hade sett det syne. Det var en arm. En underarm. Även om det var i ett långt gånget stadie av förmultning så var det tydligt. Den hud som satt kvar på skelettet hade antagit en rödbrun färg. Och även han kunde se nagellacket som troligen varit noggrant applicerat från början.
Mm.
Men nu var det nött av väder och vind. Donald tog fram sin kamera och började fota. Innan han gick tillbaka till sin patrullbil och ringde efter förstärkning. När ytterligare två poliser hade kommit till platsen sa den ena att det fanns en ganska stor chans eller risk att det var Jeanette Palmas arm som hunden hade hittat. Jeanette var nämligen den enda flickan som var registrerad som försvunnen i Springfield.
Ja, okej.
Fler foton togs av armen och av omgivningarna innan armen försiktigt lyftes ner i en kartong och fördes till polisstationen. Polisstationen i Springfield hade dessvärre ingen rättsläkaravdelning och därför inget utrymme som var till just för att kyla eller frysa döda kroppar. Därför bestämde man sig för att lägga armen i kylskåpet i polisernas lunchrum.
Så ja, du var mysigt.
En notering här är att det låter lite för galet för att vara sant. Men jag har dubbelkollat att, och källan jag fått ifrån är liksom tillförlitlig, men man vet ju aldrig. Det låter ju för att... Fyra timmar senare hade alla lediga poliser i Springfield kallats in och börjat söka av området. En blodhund hade lånats in från sheriffkontoret. Efter att ha letat igenom de öppna ytorna och den nedlagda allmänna poolanläggningen gav sig sökgruppen upp i stenbrottet över en röjda mark där motorvägen I-78 höll på att byggas. För i början av 1970-talet byggdes Interstate 78, alltså motorvägen som går österut från Pennsylvania ända till infarten till Manhattan, New York.
Mm.
Och den byggdes rakt igenom det här naturreservatet.
Aha.
Det dröjde inte länge innan en av de sökande poliserna ropade till. Han hade hittat överarmen som hörde till den hittade underarmen. Kanske hade hunden från början försökt få med sig hela armen, men så hade den övre delen ramlat av på vägen. Männen fortsatte uppåt, inåt mot naturreservatet. Uppåt genom det enorma stenbrottet. Poliserna började klättra. Det var stundtals brant och det var svårt att ta sig över snåriga buskage som växte i bergskrevorna. Polismannen Donald Schwartz tog täten och var efter en stund med möda uppe på en klippavsats. Det var en av de klippor som var så pass stora att den hade ett eget namn. Devil's Teeth, alltså djävulens tänder.
Ja.
Donald stannade till mitt i ett steg. Allt blev tyst runt om honom. Tiden stannade. Donald ropade till så att de andra skulle komma efter. Han hade hittat det de letade efter. Slut på del två.
Ja, nu är det ju... just det.
Kan man undra vad han hade hittat?
Ja, jag tänker ju att de har hittat resten av kroppen där. Men ja, undrar om det har någonting med de här häxgrejerna att göra som du pratade om. Kanske hittat liksom en offerplats.
Namnet på klippan tycker jag är lite...
Ja, den är olycksbådande. Ja,
den är det. Men vad vet jag?
Ja, vad vet du, Jenny? Vad vet du?
Det får du se imorgon. Vad du tror och vad som är rätt. Ja.
Ja, men det ska bli superspännande. Ja. Du var härligt. Eller härligt. Ni förstår vad jag menar.
Ja, spännande.
True crime är härligt. Ja. Ja.
Men vi hörs igen imorgon.
Det gör vi.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då. När jag var ungdom, då hade jag och mina syskon som uttryck att såhär, så långt bort i världen man kunde komma, det var Märsta. För det var liksom slutstationen i motsatt riktning mot var vi bodde.
Och på samma linje?
Ja, på samma linje, fast i andra änden. Liksom, så att man, oj! Så det var förbi Stockholm och liksom såhär. Så vi kunde vara typ såhär, ja, jag har fått erbjudande om att få ett typ sommarjobb. Jaha. Ska du ta det då? Ja, nej, för det ligger typ i Märsta. Alltså, det var det liksom, och då behövde det inte alls ligga nära till den här Märsta, utan det var ett uttryck för att det var jättelångt bort. Men ja, så där, men nu av någon anledning så var det Upplands Väsby.
Ja.
Det är också långt bort.
Märsta är rätt långt bort. Ja. Jag tycker, men det är ju inte världens ände precis.
Det beror ju på, nej, verkligen inte. Men det är typ som man säger, vi använder det som man använder uttrycket tjota hit i, liksom. Långt bort i stan, det var Märst.
Det var en av de klippor som var så pass stora att den hade ett eget namn.
Men gode tid. Inte idag, gumman. Det räcker.
Det är tre rader kvar, Turid.
Det är tre rader kvar. Upp och sitta. Titta, där är Radio Jenny.
Nu kör vi.